Aftonbladet Daily presenteras av tv.nu. Guiden till dina streamingtjänster.
Hej och varmt välkomna till Premier League-podden. Patrik Zyk är inte här som ni kanske hör, så att det är jag, Makoto, som sitter och rattar det här programmet idag istället. Men däremot har vi ju i övrigt samma lineup som vanligt. Frida på länk till att börja med från London. Hur är läget?
Det är bara fint med mig, absolut.
Har du hunnit smälta Ljungbergs första seger från igår? Ändå var väl på plats där också på London Stadium?
Nej, det är knappt faktiskt. Det var så himla kallt också, så det tog lång tid att tina upp, kan jag säga.
Kallt kan vi säga att det här också varit snö här under natten, så att det var ju kaos i kollektivtrafik och allt möjligt på vägen. Gick det bra för dig att ta dig in hit, Kalle?
Ja, förvånansvärt smidigt faktiskt. Jag hade räknat med kaos, för det var väldigt mycket folk. Man fick så trängas lite, men det löpte på bra faktiskt. Däremot blev jag oerhört förvånad när jag gick in i poddrummet här, Frida, och såg att min plats var upptagen av vår rookie-programledare här. Så att jag sitter här helt offside på Patrik Zykstol. Det känns inte alls tryggt, men vi får se hur det går.
jag är ju van vid Sillypodden annars, då sitter jag ju alltid på den här sidan med liksom gäster på andra. Men jag hör att det är andra bullar som gäller i Premier League i alla fall.
Vi ska nog lösa det.
Ja, förhoppningsvis. Vi får se hur illa det här kommer påverka resten av programmet. Men vi kan väl börja med det som är närmast i hand. Så jag har varit inne lite kort på det här. Fredrik Ljungberg och Arsenal, alltså oerhört viktig trepoängare får man ändå säga, efter att ha gjort tre mål inom loppet av mindre än 10 minuter i andra halvlek och vänt borta mot West Ham. Tankar kring den matchen?
Ja, var ska man börja egentligen? Man kanske ska börja med startelvan. Man får ju ändå ge Ljungberg att han försöker hitta sin elva, om man säger så. Exempelvis har ingen mittback överlevt hans tre första matcher, utan där har han ändrat friskt. Och nu satsade han på Sokratis och Callum Chambers. Ytterbackarna lika så, men å andra sidan så fick han ju byta Bejerin där precis innan avspark på grund av skada, så att det var väl klart att det bidrog också till just det, och att Kolasinac till slut fick komma in trots att han var utanför truppen, men det berodde ju på att Tierney också skadades under matchen. I övrigt så satsade han på Nicolas Pepe, som säkert många fans var väldigt glada för. Man ville se mer av honom. Joe Willock, som var katastrofal mot Brighton och blev utbytt i halvtid, var inte ens med i truppen. Alltså man ser där att han drar sig inte för att göra de här förändringarna. Och det är väl lite på gott och ont. Alltså går det bra så är det väl ingen som gnäller eller klagar. Och trots att Arsenal gör en absolut fruktansvärd första halvlek, får man ändå säga. Alltså det är så otroligt låg energi. Det finns knappt någon vilja överhuvudtaget hos spelarna. Och West Ham, som ändå är, de är ju knappast några invincibles liksom. Men de såg ut som ett bra fotbollslag helt plötsligt.
Bara en sån sak.
Ja, men precis. Och den enda som försökte var väl egentligen Pepe, som gjorde sina snabba vändningar vid några tillfällen och försökte driva upp tempot lite. Men i övrigt så var det var ingen rolig fotbollsmatch heller att beskåda.
Det var fruktansvärt dålig.
Nej, det var ingen bra underhållning första 45 i alla fall. Där,
kan det var ju två ångestlag som spelade. Det ser inte
ja, så. Men precis. Och sen får de ju ändå den här segern i slutändan. Och det är ju för att de spelar ju bättre i andra halvlek där mot slutet. Jag menar, West Ham hade ju fortfarande kunnat utöka till 2-0. Alltså de första, vad blir det, 15 minuterna efter paus. Men sen är det ju som att West Ham bara ställer ut skorna och går hem i princip. Och det gör ju att då är det ju svårt och vinna eller ens ta poäng mot Arsenal, för de har ju ändå så pass bra spelare där framme. Men jag håller med Ljungberg när han säger att ja, absolut, ett jättebra resultat på pappret med 3-1. Men här kan man inte bli carried away, för att det finns fortfarande mycket problem.
Han kommer ju inte få liksom permanent huvudtränarroll på att de vänder mot West Ham i en match, om vi säger så. Det ska väl till väldigt mycket mer för att man ska se det som något positivt i Arsenal-läget. De är ju fortfarande ett krisläge, oavsett, känns det ju som.
Ja, och det hade ju varit en annan sak också om hela insatsen igår hade andats att nu är kurvorna pekar rakt uppåt. Men så var det ju inte, utan första 60 minuterna var ju, precis som Frida var inne på, var ju riktigt, riktigt svaga. Första halvlek så kände man, så att man egentligen bara vänta på att slå på Arsenal Fan TV efter matchen och liksom ta det därifrån egentligen. Och sen har de ju sprakande 15 minuter där i andra halvlek där de vänder matchen och börjar pressa på ett annat sätt, tycker jag. Tycker att pressspelet hela säsongen har ju varit en stor besvikelse, men i den matchen så får de ju verkligen grepp på West Ham. Och jag menar, man ska inte dra för långt gångna slutsatser av det, för West Ham har ju som sagt sin egen kris som är ännu djupare. Vi kan komma in på den sen, men vi kan väl surra lite Arsenal först. Och dels då, nu spelar de ju faktiskt med fart på kanterna, på båda kanterna. De spelade ju med Pepe då, som fick chansen, och så Martinelli, och de fick ju två spelare som både har fart och är lite löpvilliga då i Martinelli, ung och ambitiös och entusiastisk och kanske en sån där spelare som springer de extra metrarna bara på ren ungdomlig liksom frenesi. Och det tycker jag gav effekten av att det var någonting i andra halvlek där i alla fall som man kände att det är det här som man förknippar med Arsenal. Att det måste finnas mer fart i laget, och det har inte funnits den här säsongen. Sen tycker jag man kan ifrågasätta saker ändå med, jag menar, Torreira, vad håller killen på med? Vid ställningen 0-1 i första halvlek, så han ska klacka en boll utanför straffområdet där i en uppspel. Vad fan tror han att han är? Ska slå någon jävla Hollywood-passning i andra halvlek där? Jag tänkte, vad fan är det som händer? Det var liksom måttet på att, om till och med Torreira, lilla krigaren Torreira, har tappat det och ska slå så klacksparkar utanför eget box. Liksom. Det var hårresande.
Det är inte så uruguayanskt om inte annat. Det känns ju brytigt mot hela den traditionen i fotboll.
Jag är ju ändå så här, jag unnar ju verkligen Arsenal den här trepoängaren. För man kan ju bara tänka sig hur det hade sett ut och hur snacket hade gått om de hade torskat den här matchen. För det var en annan grej jag tänkte på också. Det var ju vår vän Özil. Han fick ju chansen i startelvan igen. Och det här var typ de första 2 minuterna i matchen. Då tappade han bollen. Och det var inte den här hårda hemjobbet tillbaka direkt. Och det här var liksom i minut 2 i matchen. Det var inte i minut 88 där man har sprungit mycket och man är trött av förklarliga skäl, utan det var minut 2 ungefär där någonstans. Och det var det här uppgivna, liksom tappa bollen, det här kroppsspråket som är liksom att nej, det är inte påkopplat 100%. Det är inte brinna för uppgiften till 110%. Och det sprider ju en känsla av att där och då så var det verkligen uppförsbacke. Men nu fick de den där kvarten när de vände den här matchen. Och man är glad för Pepe också, som får vrida in ett riktigt fint mål. Det behövde ju han om inte annat.
Ja, alltså om man tittar i halvtid så var det också, alltså på Twitter och så vidare, hånen mot Pepe och så vidare, att han ändå vänder och fixar det här och är så pass bidragande till de här 3 poängen, är ju otroligt viktigt för honom och otroligt skönt för Arsenal i sig, med tanke på det där man har investerat i den spelaren. Angående Özil tänker jag också att han ser väl ganska loj ut oavsett situation egentligen som spelare. Så där finns det nog mer liksom vilja än vad det syns väldigt.
Absolut.
Ofta.
Nej, men så
på
är
en
det.
Sån
Absolut.
Spelare.
Nej, men det håller jag med om. Så är det ju. Man kan missta ibland på honom så. Men just det där att när laget är i en krissituation, då får man också tänka på vilka signaler man sprider. Och det var så påtagligt just att det var så tidigt i matchen. Men sen, som sagt, jag tycker det fanns positiva inslag här som man verkligen ska ta med sig. Pepe är ju ett, såklart. Martinelli är ju ett annat. Han ger ju någonting som Arsenal kanske inte har haft den här säsongen, i just det här med att han springer. Han har ju uppenbarligen näsa för vad målet är beläget. Och det tycker jag är intressant. Och sen fick vi ju se Aubameyang i den positionen där han ska spela. Han ska spela där framme. Det är inget snack. Alltså, har du han på kanten så kapar du ju av ganska många procent av hans nivå. Så att, det är en trupp som är obalanserad sett till hur man har byggt den och så vidare. Och det har sina utmaningar. Jag menar, kolla bara på Emery som laborerar med 118 olika uppställningar och varianter. Och Ljungberg har ju gjort samma sak, som Frida sa. Liksom, det var ju helt annat lag nu. Och det kanske är det här som är det han kommer satsa på närmsta matcherna nu fram till jul i alla fall.
Om vi tittar på West Ham då, vet vi ju inte hur mycket Pellegrini vid rodret där kommer få satsa mer. Det har ju pratats om att han kan vara sitta löst där på den där stolen hos The Hammers, och vi måste ju ändå ställa frågan, är han nästa tränare till rakning på något sätt i den här lilla sparkningskarusellen som vi haft under hösten?
Alltså han är ju alltid ganska så vad ska man säga, där finns inte mycket livsglädje i honom när han gör intervjuer eller sitter på presskonferenser, men igår var det nästan, alltså, då kändes det som att måttet verkligen var rågat. Han svarade otroligt kort på alla frågor och var liksom, han såg mest inte ens förbannad eller ledsen ut, utan bara uppgiven. Men jag förstår honom också, för att det här var ju en sån match som, om West Ham inte vinner det här, alltså vad ska de då vinna? Visst, de hade den tunga segern mot Chelsea för några veckor sedan, som man väl trodde lite skulle bli någon sorts vändning för dem. Men här visar de ju att de kan mycket väl förlora fotbollsmatcher fast att de faktiskt har ett övertag i 60 minuter. Jag tror i och för sig att en sak som påverkade ganska mycket var att han fick plocka av Cresswell och sätta in Masuaku, för att du milde, vilket uselt inhopp. Han var inte bra, om man säger så. Men i allt som allt, ja, alltså det är ju frågan då om vi kommer få se Pellegrini där speciellt mycket längre. Han verkar i alla fall inte veta vad han ska göra för att förändra detta. Och då är det ju svårt att bli kvar på en position, tycker man.
Det blir ju nästan lite motsatt effekt här nu mot han och mot Pochettino då, som inte fick något förtroendekapital alls trots att han har byggt upp väldigt mycket. I Pellegrinis fall så har det ju egentligen inte varit så superbra resultat kanske, men han har ju väldigt stark ställning hos svenskaran. Fick ju det i fjol när han räddade upp skeppet efter en väldigt, väldigt svag start då. Och de har ju såklart den där känslan av att de har fått en premiumtränare som har varit i stora klubbar som Real Madrid till West Ham. Och kanske en lite bättre namn än vad West Ham annars kan få. Därför tror jag att han kan hänga kvar och har hängt kvar längre än vad en annan tränare hade gjort, för att den här hösten har utvecklat sig på ett riktigt negativt sätt. Jag hade ju West Ham som alla andra på övre halvan och ganska högt, och nu är vi nere i en bottenstrid, trots att man har gjort en del värvningar av offensiva pjäser som jag tycker håller hög kvalitet, men man får inte ut liksom potentialen hos sådana som Felipe Andersson och Hallén nu. Och det finns inte så mycket att skylla på, utan jag tror att det är så att det kan vara så att Pellegrini har kört in i väggen här och att det kommer bli han som får gå nästa gång.
Frågan är ju då om de har någon klubbikon på lager som de kan plocka in och ersätta som interimlösning, för det är ju liksom den nya grejen. Och med det sagt så rör vi oss såklart till Goodison Park, där vi har fått Duncan-effekten efter en match. Duncan Ferguson.
Julian Dix kommer in och
ja, men något sånt. Everton vinner alltså med 3-1 mot Chelsea. Everton som också har haft total kris under hösten här, de är Marco Silva som försvunnit. Richarlison nickar in det första. Calvert-Lewin utökar två gånger om tack vare uselt Chelsea-försvar, får man väl kanske ska börja med att säga. Vad sysslar de med stundtals där bak? Christensen, Tom, vad heter det? Zuma och Kepa och allihop.
Ja, det var ju rena hönsgården där bak. Jag vill köra, Frida.
Nej, men kör du.
Man har väl i och för sig sett de tendenserna lite i Chelsea under hösten, att de har varit väldigt sårbara i den egna boxen, och man känner ju att när det gäller Kurt Zuma så, ja, tyvärr, jag känner alltid när han är på plan att han har ett misstag i sig, eller två. Och jag känner mig aldrig trygg med honom. Det finns ju någon slags grundpotential där med fysiken och liksom stor och stark. När det funkar för honom så kan ju han vara väldigt så här auktoritär i eget straffområde. Men han har ju alltid den där problematiken med att han ska få ordning på fötterna, han ska stå rätt och han ska vara koncentrerad och han ska vara alert när löpningarna kommer in bakom honom, framför honom och så vidare. Och jag har inget hopp om att han kommer att bli någon toppback, utan det som skedde i den här matchen i slutet där när de strulade till det ordentligt där, det jag är inte förvånad tyvärr, utan det kommer nog vara så här om Kurt Zouma ska spela där bak. Så att jag tror att Chelsea nu med transferförbudet som är lyft, tror att de kommer att satsa på att damma in en riktigt bra mittback. Gör de det så kan de ju para ihop den mittbacken då med Tomori och få jätteeffekt på det, tror jag. För att det där har de ju verkligen sin akilleshäl. Men som sagt, den här matchen handlar väl inte så mycket om Chelsea egentligen?
Nej, det är egentligen inte. Det är ju Everton som, jag sa det, Duncan-effekten. Hur, man kan ju tänka så här. Vi har ju sett exempel på förr när en interimtränare gör det väldigt bra. Allt blir frid och fröjd på något sätt och han får ett långtidskontrakt. Är det oroväckande på ett sätt man ska vända på det för Everton och få för bra effekt på Duncan Ferguson som tränare? Om vi tänker att det känns ju inte som någonting långsiktigt för dem.
Nej, men det tror jag inte. Alltså Ferguson, han verkar inte själv tro att han har någon chans på jobbet.
Tror du inte Ole Gunnar heller?
Det tror jag faktiskt att han trodde. Han hade ju det där snacket med Moldes chef när han tog jobbet, och Moldes klubbchef sa ju där att ta det där och kom inte tillbaka. Jag tror att Solskjaer, när han tog jobbet, så var det inställt på att jag ska stanna här. Det är mitt mål. Det verkar inte vara i Duncan Fergusons fall. Jag ser skillnaden.
Och alltså, nu senast har det ju ryktats om, ja, David Moyes dyker ju alltid upp, men den senaste är ju trots allt Vitor Pereira. Och det känns väl kanske lite mer spännande, om jag får säga det själv. Men Ferguson är ju, det är ju typiskt en sån där person som, han servar ju Everton och älskar och brinner för Everton. Mm. Och det var ju faktiskt perfekt att få in en sån person som interimtränare nu, för att det Everton behövde var ju lite ny energi och verkligen få till den här effekten av att byta tränare. Och han är ju väldigt respekterad, Ferguson, i laget. Och visst, det var liksom back to basic, och de gjorde, vad var det, 37 tacklingar i matchen. Det är fler än i någon annan match under hela säsongen. Alltså inklusive alla lag då.
Fler än Everton gjort på ett decennium.
Ja, men
i
precis.
En Premier League-match.
Ja. Exakt, men och inte bara det han är duktig på. Han är även väldigt duktig på att ta väl hand om de unga spelarna och ta upp spelare från akademierna. Och, det känns väl inte som att det är en sån stor tillfällighet att Calvert-Lewin till exempel gör en väldigt bra match. Han har själv sagt att han har mycket att tacka Ferguson för, att han är där han är. Så att just i detta fallet, trots att spelarna var ganska nöjda med Marco Silva och så var det väl exakt det här man behövde. Lite Ferguson-effekt.
Man märkte ju också liksom på Ferguson själv, alltså den genuina glädje vid varje mål också på ett sätt, och liksom lättnaden som bara infanns över hela den arenan i och med det här. Det var så otroligt viktigt.
Ja, nej, men det är ingen som kan tvivla på hans känslor för Everton och att han verkligen brinner för klubben. Så att jag tror verkligen att det är äkta när de gör mål och han springer och jublar på det där sättet. Det är nog det han känner där och då. Och det är klart att det får ju med arenan på ett sätt, eftersom det har varit väldigt negativ vibe kring Everton under den här säsongen och även en del under förra säsongen. Så att det är klart att de vill ju ha någonting att ta fasta på. Och det är klart att Everton som klubb har ju varit en sånt där lag som bygger mycket på hur det är känslan på hemmaarena. De är tunga att möta, det var mycket längre spel förut, det är mycket springa, tackla. Liten plan ska man komma ihåg, den är väldigt tajt den där Goodison-planen. Vilket gör att det blir en mycket mer fysisk fotboll där än på andra arenor. Och är det någon som personifierade det under, ja, under hela 2000-talet egentligen, så är det ju Duncan Ferguson. Och att han då står och håller pep talk inför matchen, jag tror att det är bara det jag gjorde en jätteeffekt av. Jag vet att David Moyes har ju pratat i något sammanhang om när han skulle göra sin första match som tränare i Everton, så kommer han in och skulle hålla liksom sista snacket liksom. Då kommer han in i omklädningsrummet, då står redan Duncan Ferguson där, han ställt sig upp och kör det själv liksom. Och man kan ju bara tänka sig att det var ganska passionerat snack innan de gick ut i den här matchen från honom. Och sen får man se vad det räcker till. För det är det där med tacklingar och sådär. Det är ju inte alltid positivt att slänga sig som de gjorde. De låg ju nästan ner och tog sin borgarmärket där i första halvlek. Jag tyckte de kastade sig på allt, alltså hela tiden. Och som sagt, det var inte alltid till det positiva. Men det är klart, i en sån här första match så betyder ju det väldigt mycket, bara att visa signaler man skickar till lagkamrater och hemmaarenan och så vidare, att nu har vi gett oss på att vi ska i alla fall kriga för det här. Sen får vi se hur länge det räcker eller hur långt det räcker i framöver.
Det roliga är ju att det var ju precis vad han sa också, att de skulle gå ut och kriga, och tydligen den enda instruktionen han gav dem var få upp bollen till anfallarna så snabbt som möjligt.
Nej, men det var ju väldigt mycket långt spel liksom. Det var route one upp på anfallare och sen därifrån så skulle man spela, ganska lik fotboll som han själv var väldigt bra på att spela, eftersom han var en av de bästa targetspelarna som Premier League har haft under de senaste 20 åren i alla fall.
Lite rädda kontraktet fotboll, men det är väl där de behöver också i det här läget, som sagt.
Ja, och där de är i alla fall. Ja. Och sen får man se om det går bra nu, så kanske man kan utöka svårighetsgraden lite efterhand och skruva på något lager. Men just här och nu, Chelsea hemma i en match där man känner att det är bara poängen som räknas, då tror jag det var inte fel. Uppenbarligen var det inte fel eftersom de går därifrån, men är en riktigt gedigen seger.
Det blir att köra på med det här, summera, ta in ny tränare och sen börja öva possession-fotboll igen i sommar.
Ja, precis.
Samma varv en gång till.
Ja, precis. Och det är det som är det lite luriga här då, att Duncan kan ju få bra resultat och effekt under 2, 3, 4 matcher här nu. Jag tror inte Everton kommer gå i den där fällan att de anställer honom på heltid. Jag tror inte det. Utan jag tror att de kommer att skicka in någon annan där. Men då kommer ju en Pereira med en helt annan fotbollsfilosofi. Han kommer ju inte spela liksom hit and run. Och då får vi se, blir det tillbaka då till liksom att det går riktigt dåligt. Då vet man ju hur det kommer muttras. Om att Duncan ska tillbaka in i hot seat och springa och krama bollkallar igen.
På tal om att liksom få en effekt och så vidare, vi har ju ett Tottenham under José Mourinho som, till att börja med, så sov han ju på träningsanläggningen enligt uppgifter efter United-matchen för att ladda för hemmamötet mot Burnley, som jag gav ju önskad effekt också, 5-0 till Tottenham. Och ska vi börja med det här målet då, som har ju pratat om väldigt mycket, Heung-min-sons solomål?
Ja, ja, men det kan vi göra, för att det var ju någonting alldeles extra. Alltså Burnley hade ju superproblem med honom hela matchen, liksom många andra motståndare också har haft under säsongen. Och det ser så sjukt enkelt ut när han får bollen där och sen bara blåser förbi 7 motståndare och drar in bollen i mål. Ganska, jag vill säga att det är typiskt sånmål, men sen samtidigt så är det ju så spektakulärt. Och José Mourinho, han jämförde det ju med ett mål som han hade sett live 98-99 som Ronaldo gjorde. Så att då förstår man liksom vilket fantastiskt mål det faktiskt var. Men han var väldigt bra i hela matchen, det får man säga.
Hela Tottenham var väldigt bra också. Det känns ju verkligen som att, alltså, José Mourinho har gjort någonting ganska bra med det här laget hittills, måste man ändå säga.
Ja, man ställde sig ju ändå frågan, vad skulle nu ske? Det hade ju sett så bra ut fram till United-matchen, och så kliver de ut där och gör en, alltså det är totalt bottennapp, och det är inte alls den här energin som man har sett i laget tidigare och så vidare. Men den här matchen dödar dem ju i princip inom loppet av 5 minuter. Och de gör det ju tack vare att de har en bra frontlinje där ändå, med Nej, men dels då Ali och så Lucas och Son på kanterna och sen så inte minst då Harry Kane som var betydligt bättre i den här matchen ska sägas än mot United. Då var han ju väldigt, väldigt osynlig. Nu fungerade väldigt mycket bättre och särskilt då samarbetet med Ali där Kane drar sig ut ur straffområdet och sen så kliver Ali upp högre och så vidare. Så ja, de straffar Burnley väldigt tidigt och då blir det ju svårt för dem när de ligger under med 2-0 och försöker komma in i matchen igen. Det fanns ett ögonblick där Ali blir alldeles för egoistisk och egentligen bör spela bollen till Son, till höger. Det kan ha varit så att Ali ändå hade varit offside så att målet hade blivit bortdömt. Men precis efter där så har ju Burnley en nick i ribban eller vad det är. Och visst hade det blivit en reducering där till 2-1. Då är det ju möjligt att det hade kanske blivit lite mer nerv i matchen. Men nu blir det inte så. För att Tottenham... ja, men vad ska man säga? En perfekt match ur Mourinhos synvinkel med tanke på att man får 5 mål, man får en massa olika målskyttar och så håller man den här efterlängtade nollan. Det tror jag var väldigt, väldigt viktigt för honom.
Om vi vänder på det, hur tungt är det här för Burnley? Om vi tittar på andra lag. För det försvarsspelet man visar upp, även om såklart en torsk mot Tottenham, det kan man ju på något sätt räkna med. Men det var ju inte någon övertygande försvarsinsats om vi säger så.
Nej, det var ju okaraktäristiskt för att vara Burnley som annars är ett väldigt stabilt lag. Men jag tror inte att de kommer att knäckas av det här. De är nog ganska trygga i att de har gjort en bra höst. De är starka på hemmaplan framförallt. De brukar ju ha någon bortamatch varje säsong där det bara rasar på det här sättet. Och jag tror inte att det kommer att vara ett annat Burnley. Sean Dyche kommer att tagga igång dem till de är tillbaka på Turf Moor. Och då tror jag det blir ett annat typ av försvarsspel. Men det säger väl någonting om Tottenham också när man gör 5 mål på Burnley. Det är inte många som grejer det.
Nej, verkligen. Om vi rör oss vidare då. Så har vi ju också ett Manchester Derby. Där vi har en annan tränare som det går ganska bra för, Ole Gunnar Solskjær, som först besegrar det här Tottenham då under veckan och sen får 2-1 seger borta mot City efter, ja, det är väl en av de bästa första halvlekarna Manchester United gör på väldigt, väldigt länge, som man gör där i, ja, just den första halvleken mot City.
Ja, jag kan inte minnas riktigt när de gjorde det senast. Jag kan inte minnas, definitivt inte under Solskjær har de inte gjort det. Definitivt inte under Mourinhos 2 sista säsong. Möjligen att de kan ha gjort det under Mourinhos 1 säsong där. Att kan ha varit någon, de började, var ju rätt bra på hösten där i vissa matcher. Men man väger in motståndet också. Det var ändå Manchester City på bortaplan så kan jag inte komma. Och Van Gaal absolut inte under hans år där. Så att då är vi tillbaka liksom. Och Moyes är bara uteslutad. Då är vi tillbaka på Sir Alex.
Det är ganska många år ändå.
Ja, det är tillbaka på liksom 2013 då i så fall. Det var ju en sån match som passar Manchester United som allra bäst. Och vi har ju snackat om det här så många gånger så att vi behöver ju inte grotta ner oss i det, men det är ju en trupp som är byggd på omställningsspel. Och när de har motståndare som inte tillåter det så blir de ju väldigt begränsade. Därför är det så tacksamt att möta Manchester City, för de har ju inget annat spel. Utan de måste ju dominera alla sina matcher, det är det enda spelet de behärskar. Så man kunde ju se framför sig att det passade United ganska bra att möta City. Dessutom i en period där City har sina bekymmer, vi kan komma in på dem sen. Men de satte sin matchplan perfekt tycker jag. Det var perfektion i att sätta en bra matchplan, utföra den och följa den sen till punkt och pricka. Och de första halvtimmen där hade de ju kunnat gjort 3-4 mål om de hade varit lite effektiva. Och det säger väl en hel del om hur spetsiga de var framåt plötsligt, för det har de ju inte varit tidigare under säsongen.
Hur mycket ska man liksom, vilka växlar ska man dra av det här? Jag tänker, även om, alltså matchen mot Tottenham, de imponerar inte, det var ingen bra fotbollsmatch, men de vinner ju ändå och tar med 3 poängen här. Ja, de såklart, City dominerar bollinnehavet, men det är ju målen som ska göras, så där gör United väldigt bra insats rakt av. Hur är de på gång nu? Har Ole Gunnar Solskjær fått liksom form på det här som man vill göra, tycker?
Nej, alltså man ska inte dra sådana växlar. Men de växlar man kan dra är att försvarsspelet var ju väldigt bra. Dels Lindelöf och McGuire hittar ju ett bra samarbete, var väldigt starka i alla former av inläggsspel och liksom täckte skott och nicka undan och så vidare. Wan-Bissaka gjorde ju en helt fenomenal insats mot Sterling. Defensivt sett är det ju en av de bättre högerbacksinsatserna som man har sett i Manchester United på många år. Och man kan dra slutsatsen också att det är mittfältet med McTominay och Fred är på rätt väg. Men där finns ju också en begränsning i att det här är ju också en perfekt match för dem. För det här gör de allra bäst. McTominay är ju bra på att springa och täcka ytor och vinna bollar och spela enkelt sen ur situationer. Fred är ju faktiskt kanske en av de mest förbättrade spelarna i Premier League för att säga. För att han började i och för sig på en väldigt låg nivå när han kom till Manchester United och lyckades ju inte med mycket alls då. Men han har faktiskt, tycker jag, senaste månaderna utvecklat enormt den här förmågan att spela sig ur situationer och även hitta passningar som bryter linjer på ett helt annat sätt än man gjorde förra säsongen. Så att det finns ju en höjd där som man kanske gömde undan under sin debutsäsong som man har visat nu senaste månaden i glimtar. Han var bra mot Tottenham förutom att han bjussade Dele Alli på det där konstmålet där lite väl billigt. Men med boll var han bra i den matchen och nu tyckte jag han var helt otroligt bra i första halvlek. Riktigt, riktigt övertygande insats från hans sida. Så att de slutsatserna kan man dra. Sen kan man väl också, så det var min känsla efteråt, att bara av att fansen har fått sett att det finns en höjd i laget, att de kan åka och möta City borta, prestera på det här sättet, det kommer ge Solskjaer så otroligt mycket mandat framöver. Även om det går sämre mot de sämre lagen, vilket jag räknar med att det kommer göra även framöver.
Ja, för det är ju ett lag som är byggt för att funka mot de bättre lagen, ja, som det ser precis ut just nu. Det är ju samma sak nu, matchen mot Paris i våras liksom. Nu förtjänar man kanske inte segern i den helt talet, men det är ju samma grej där.
Ja, verkligen. Och de åkte ju faktiskt förra säsongen där den perioden gjorde väldigt bra matcher i de här lagen i Europa och i de här matcherna i ligan också när de mötte bättre motstånd. Det allra svåraste det är ju att bryta upp lag som står med 10 man runt egen box. Om man inte har extremt bra egenskaper på säg huvudspel och fasta situationer och sånt. Jag tror inte att de kommer lösa det. Jag har inte sett något hittills som gör mig övertygad om att de löser det på kort sikt. Så att jag tror att det kommer att bli liksom upp och ner även framöver. Men jag tror att den här insatsen gör att han har så mycket förtroendekapital att han har råd nu att göra lite sämre månader de kommande två. Och ibland kommer de ju ändå vinna. Så pass bra är de ju. Får de dessutom tillbaka Pogba och sådär så blir de ju förmodligen ännu bättre om de får in han någonstans i det där pusslet. Så då tror jag att han kommer överleva nu, i alla fall säsongen ut på sin post faktiskt. Mm. Tack vare den här veckan. Han har ändå slagit José Mourinho och Pep Guardiola på en vecka. Första tränaren i världshistorien som lyckas med det.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bara en sån sak. Samtidigt då i den andra delen av Manchester så är det ju inte lika muntert i Manchester City. 14 poäng upp nu till Liverpool. Guardiola sa väl där efter matchen också att det inte är realistiskt att tänka att vi ska liksom jaga i kapp Liverpool i det här läget. På något sätt känns ju ändå ligasäsongen körd här för City väl, eller?
Ja, definitivt. Jag menar, dels har vi ju Liverpool, men vi har också Leicester som går betydligt bättre. Det lär väl bli de som utmanar Liverpool också om titeln. Men nej, Guardiola får väl hoppas att Champions League bär mer frukt än vad det här har gjort. Men där finns ju också den här lilla förbannelsen att de inte riktigt har lyckats där de senaste åren och har åkt ut på i matcher som man kanske inte trodde att de skulle åka ur. Vi snackade ju lite om det förra veckan, om det kunde vara så att Guardiola går mot sitt slut, alltså på så sätt att man faktiskt kan säga att han kan lämna City snart.
Och jag känner mig ganska övertygad att han gör det efter säsongen ändå.
Ja, jag står väl fortfarande fast vid också att det ska nog till någonting alldeles extra för att han ska bli kvar. Hans familj flyttade ju tillbaka till Spanien i september. Och även om det kan finnas 100 anledningar till det så brukar ju sånt indikera ändå att då kommer man inte bli långvarig på en plats. Och Guardiola har ju varit väldigt länge i Manchester nu och brukar ju vilja röra på sig så småningom. Det beror väl lite på kanske vad det finns för andra projekt i görningen. Han tog ju trots allt, eller accepterade ju City-jobbet innan han hade försvunnit från Bayern München. Så att de får kanske se upp nu om han börjar diskutera med någon annan klubb. Jag satt och funderade lite på var hade han passat härnäst. Spanien blir ju lite svårt. Alltså, ska han ta över Barcelona igen? Han kan ju inte gå till Real Madrid, tycker man.
Alltså jag ser ju Juventus.
Ja, det ser jag. Det,
alltså sett till vad de sysslar med nu. Det såg man redan egentligen i somras också med den väg som Juve vill gå nu. Att bryta mot sin gamla tradition och liksom börja spela lite mer underhållande fotboll som det heter. Så. Och han har inte varit i Italien.
Tog ni mitt svar? Skulle jag liksom så här stoltsera med att jag hade tänkt ut att han skulle till Juventus? Men
först snor jag stolar och sen snor jag svar här. Det är tuff stämning, dålig stämning här i podden just nu.
Ja, det känns ganska given i att han är en sån där som vill skriva historia och erövra land efter land. Och det är klart att han någon gång kommer att styra sin kosa till Serie A. Och vilken klubb där? Ja, det blir inte Inter som går som tåget just nu i alla fall. Utan det känns ju då i så fall som ett lite vilset Juventus under Sarri som just nu egentligen varken spelar bra fotboll eller vinner matcher. Och det är ju inte accepterat i Turin. Så att jag tror att fortsätter det här så kommer ju Sarri rycka efter säsongen. Då får jag ju bara han ett år där. Och om Guardiola då skulle vara ledig, då känns det ganska troligt att okej, det är möjligt att han då vill ha sitt sabbatsår och åka till New York som han gjorde i fjol och springa runt där vid Fifth Avenue och njuta av livet lite i ett år. Men sen kommer han ju vara sugen igen och då tror jag Juventus är ett jättehett alternativ.
Det är ju frågan där då också huruvida Juventus tänker man ändå vill gå tillbaka till en mer Juventus-aktig tränare. Efter att ha misslyckats
med Sarri. Kan man få Guardiola, då kanske man kan acceptera det. Alltså i Juventus. Ja. Att okej, okay, ska vi göra det här projektet, då kanske det är med Guardiola vi ska göra det. Inte med Sarri. Det är kanske så man tänker då.
Man vill ju se Guardiola ha sitt liksom pep-talk efter en match med Cristiano Ronaldo. Alltså på innerplan. Det hade varit väldigt
intressant. Vi får se om Ronaldo är kvar då. Ja, han går ju väldigt tungt just nu. Så att,
ja.
Det kan nog hända mycket där.
Det är nog många som skulle säga att han inte skulle platsa i Liverpool idag.
Nej, det skulle han inte. Det skulle han inte.
Och det är ju inte, Liverpool behöver ju inte ändra särskilt mycket med tanke på hur bra de går. 3-0 borta mot Bournemouth. Det var väl ingen snack om saken riktigt. Naby Keita kommer in med ett mål och en assist bland annat. Man lyckas vila Sadio Mané. Mohamed Salah får göra mål och poäng också. Ja, vad finns det att säga om Liverpool förutom att de gör precis där de fortsätter liksom göra?
Nej, de gör precis vad de vill. Nej, men de har ju en sån där säsong när liksom allt bara flyter på och allt man gör bara blir rätt. Och nu börjar de kratta här för sin tuffa december genom att rotera laget. Och de roterar ju inte lite, utan det är ju väldigt många spelare in och ut i varje match. Och det spelar ingen roll vem som spelar. Laget är så väl fungerande. De som kommer in kommer till en miljö där alla spelar med självförtroende och kan bära dem som kommer in och kanske har varit lite rostiga för att de inte har spelat på ett tag. Det spelar ingen roll. De går rakt in och levererar. Naby Keita var ju en av få i hela truppen som man kanske känner att Liverpool hade kunnat fått ut mer av sett den senaste ettårsperioden. Nu kommer han in här och liksom är matchavgörande. Det understryker ju bara den där känslan av att just nu så kan vi ta in någon spelare från Division 5 Nordvästra Skåne och han skulle liksom också klara av att i alla fall utföra sin roll i Liverpool just nu. Och det säger mycket om vad tränarna såklart har lyckats med, men också vad spelarna har skapat tillsammans där.
Oerhört imponerande måste man säga, men frågan är kan något lag stoppa dem i år?
Nej, det finns inget lag som kan stoppa dem. Det har varit min känsla från egentligen precis det där andra omgången där när City kryssade hemma mot Tottenham. De var hur bra som helst i den matchen. Kanske den bästa insatsen jag sett av något lag i ligan den här säsongen faktiskt. Det var nog City mot Tottenham. Men det blev inte någon seger, utan Tottenham lyckades på något sätt ändå kryssa på Etihad. Och då var den där känslan av att okej, det här är en sån där säsong när City, de kommer att ha sin höjd, men de kommer att gå på nitar. För borde egentligen ha spelat den matchen 1000 gånger, så har de vunnit den 999 av de 1000 gångerna. Men det här var liksom den gången man inte vann. Och det, då fick jag känslan att det här är Liverpools år. Och nej, ingenting kan stoppa dem. Absolut ingenting. Det har ju målats upp som att det här december skulle bli så tufft och det är så mycket matcher och sådär. Kolla hur de har städat av match efter match med sina truppspelare som har gått in och liksom inte bara klarat av att spela. De har kommit in och gjort skillnad. Origi, Keita, Ops och så vidare. Så nej, det finns inget som kan stoppa dem. De har ju en just nu har de ju den bästa bredden också. Alltså, det spelar ingen roll vem som är borta. De har ju någon som kan komma in där och ersätta. Så att de har det bästa startelvan, bästa truppen, bästa tränaren. Allting just här och nu alltså. Jag pratar inte i stort och sett över 10 års tid och så vidare. Utan just här och nu, 2019-20, den säsongen, så är de bäst på alla punkter.
Sen ska vi spela klubblags-VM också. Men det känns inte som att Liverpool riktigt har den, vad heter det, Real Madrid-auran av att kunna bara tappa alltihopa och få allt för höga huvuden av att ta en klubblags-VM-titel.
De har ju det i klubbhistoriken, har de ju det. Alltså med att det sitter mer i väggarna på Anfield liksom. De har ju inte vunnit ligan på 30 år. Och det är klart att där finns ju, och de med historia med Gerard som snubblar och så vidare 2014 där. Där finns det ju någonting, men jag tror att mentaliteten är så stark i det här laget nu, så att de kommer bara att borsta bort det och klara av att hantera det här. De tappar ju i fjol där till City, men det var en annan känsla då, helt annan känsla. I år känns de alldeles för stabila, så att det är avgjort. Och Leicester går ju som tåget nu, men, och visst, de gjorde ett mirakel där när de vann ligan, men ska de klara av att rubba det här Liverpool, då ska de, nu har de 8 raka segrar Leicester. De skulle behöva bygga på det med 8 nya raka segrar över den tuffa julperioden för att liksom kunna vara med i racet, och det är svårt att se att de gör.
Men det här känns som en bra brygga till just Leicester, med tanke på att du nämner 2015 här ändå. För det är ju så att enligt statistik här som faktiskt Patrik Syk skickade till mig här innan och tyckte man skulle dra upp, så har ju Leicester faktiskt nu efter 16 omgångar 3 poäng mer än vad de hade 2015 när de tog hem den där osannolika titeln. Nu var väl i och för sig skillnaden då att då var det ju inte så mycket konkurrens. För vi har Arsenal som kom tvåa, slutade på 71 poäng eller något sånt där, tar jag för mig. Till och med att Arsenal slutade tvåa, bara en sån sak. Alltså det... Så det känns ju inte som att även om de skulle ta mer poäng än vad de gjorde 2015 i slutändan, vilket jag inte heller tror kommer vara fallet, så kommer det ju inte räcka mot Liverpool, känns det som.
Nej, vi är uppe på sådana nivåer nu när City och Liverpool har ju höjt ribban för Premier League. De har ju gjort det till en sån där känsla som det var i La Liga förut, där det är 2 lag som kan vinna titeln, och sen får man inte göra ett snedsteg hemma mot Almeria, för då har man inte chans att vinna titeln, utan man måste gå rent liksom i den typen av matcher. Och där tycker jag att Premier League har ju förändrats i grunden av de 2 senaste säsongerna när liksom Liverpool City har höjt den där ribban. Så att nej, det spelar ingen roll om Leicester slår sitt poängrekord. Det kommer inte räcka långt.
Vi kan ju ändå imponeras av Leicester dock. 4-1 borta mot Aston Villa här. Vardy har fortsatt fest och är uppe i 16 mål nu. Alltså på 16 matcher.
Ja, det är fenomenalt alltså. Det är så häftigt också att han är inte ung längre. Alltså, han är 33 år nu. Han slog ju igenom...
Är han 33?
Ja, han slog ju igenom så...
Sent.
Han är 87. Han är 32, fyller 33 11 januari.
Han är tidigt född alltså.
Ja, så snart då 33, om en månad. Han slog igenom så pass sent. Så det är klart att han har ju inte 15 proffssäsonger bakom sig som har slitit på kroppen och sådär. Så han kanske är fotbollsmässigt mycket yngre än vad det står i passet. Men det är ändå imponerande att du har en 33-åring som... anfallare som springer uppvriden som en Duracell-kanin och springer liksom oavbrutet maxlöpningar i match efter match efter match. Och som dessutom som gör mål på det sättet som han gör mål nu i match efter match. Han har ju utvecklat sitt boxspel nu enormt. Förut hade han ju problem så fort han mötte låga försvar. Det har han ju inte längre. Nu kan ju alla typer av mål. Han är fortfarande där jättehotet när han får springa på ytor bakom backlinjen. Men han, jag tycker han liksom bra på att dyka upp i rätt ytor i boxen nu och peta in enkla mål också. Så att han har utvecklat sitt spel. Han är en av de absolut bästa anfallarna i Europa faktiskt, tycker jag. Ja, alltså när han får göra, när man använder dem rätt så har han spetsegenskaper för att vara en av de bästa. Sen säger jag inte fem bästa eller så, utan jag menar, han är en, han ska nämnas där uppe. Han leder ändå skytteligan i Premier League överlägsen stil nu, så att hade någon annan gjort det så tror jag att vi hade lyft den spelaren som en av de bästa. Sen är ju inte på Lewandowski-nivå och så vidare. Där, det är liksom, den kategorin spelare är såklart bättre. Men han är ju precis den där samlingen precis bakom de bästa.
Mm. Måste nämna Iheanacho också, som har verkligen har gått från botten till toppen. Han är ju fruktansvärt formstark och gör ju också mål här för fjärde matchen i rad och spelar fram till Vardys mål. Alltså det är ju precis en sån grej Leicester också behöver. Man kan inte bara förlita sig på Vardy alltid. Så att det är mycket som går rätt för Leicester just nu. Jag tänkte på Vardy där också. Det har ju börjat pratas om, jag fick lite Zlatan-vibbar när det började pratas om att man skulle göra en sorts kampanj för att få med Vardy till EM nästa år. Han la ju av i landslaget efter VM 2018 och det var väl dels, han sa själv att det berodde på att han ville släppa fram de unga spelarna. Men jag tror också det var för att han fick ju inte speciellt stor plats i Southgates lag. Det finns ju några spelare som är före, om man säger så, bland annat Harry Kane då. Men ja, det är vissa som skriker nu på att han måste med. Vi får väl se hur det blir med det. Jag tror inte att det blir så, men vem vet?
Nej, det återstår att se. Det känns ju som en förstärkning oavsett. För sen är det ju inte Marcus Berg och Ola Toivonen som konkurrerar om en anfallsplats med direkt heller. Vi har ju lite fler matcher som har spelats under den här omgången. Fyra till för att vara exakt. Vi kan väl gå snabbt igenom dem. Newcastle Southampton 2-1. Newcastle vinner alltså igen efter att ha fullkomligt blivit utspelat av Sheffield i veckan. Ändå vunnit och nu relativt utspelat om man tittar rent statistiskt och vinner igen. Alltså Steve Bruce lyckas ändå ta de här poängen får man ju säga. Vilket ju i sig är lite imponerande.
Verkligen, och jag som sa att Alain Saint-Maximin, en poddfavorit här, inte hade någon slutprodukt. I veckan här så levererar han ju poäng det första han gjorde här efter att jag hade slagit fast det. Nu gjorde han ner poäng i den här matchen, men det är ju uppenbart att de har hittat ett vägvinnande spel. Det är ju inte så att det sprakar om Newcastle när de spelar, men han har ju liksom fundera på vad är det enda sättet att vinna matcher med den här truppen, och där har de ju hittat något, så är det ju. Och plötsligt liksom Shelby, en annan poddfavorit, inte för min del kanske, men Patrik Syk har ju väldigt varma känslor för honom. Han har ju bara plötsligt här sprattlat till och blivit en nyckelspelare i Newcastle. Jag kommer ihåg att vi pratade i början av säsongen här om att han inte borde vara någon startspelare, men han har ju faktiskt förpassat bröderna där till bänkplats.
Ja, alltså expected goals-konnoisseurerna gråter väl över att se det här som Newcastle sysslar med nu, men samtidigt så det är ändå imponerande. Man undrar ju, det är faktiskt 2 poäng upp till Europa League-plats. Nu drar man ju väldigt stora växlar, men fatta om Steve Bruce hade tagit Newcastle till Europa League.
Ja, alltså, det hade varit humor.
Ja, herregud. Längre ner i tabellen av Watford Crystal Palace 0-0 var väl, känns väl ungefär lika roligt som det låter väl, sett till resultat och läge för lagen och så vidare. Norwich hemma mot Sheffield United 1-2, Sheffield seger där, och Brighton med Graham Potter kryssar 2-2 hemma mot Wolves. Har vi något att säga om de tre matcherna förutom resultaten så att säga?
Tänk bara nämna det här med Watford. Får man ju kanske att de har ännu en ny tränare.
Ja, just det har de ju.
Och att denna gången inte är ett spanskt eller italienskt namn, vilket är chockerande. Nigel Pearson ska ha charmat ledningen så pass mycket, eller posse så pass mycket på tränarintervjun att han tilldelades jobbet, och det känns ju lite spännande då att det är någonting helt annorlunda jämfört med, ja, eller vad vi har sett på väldigt, väldigt länge i den klubben i alla fall.
Just det.
Det känns ju oerhört otippat ändå att Pozzo plockar in en Nigel Pearson faktiskt.
Ja, och det är ju också intressant att de utländska ägarna har liksom landat i att man i krissituationer, då ska man ha en no-nonsense Nigel Pearson som ska stå där och skrika eller liksom på något sätt långbollspela sig till ett kontrakt. Så att det var inte det man såg framför sig. Han får Craig Shakespeare som assistent såg jag också. Så att nu tillbaka till den duon där som jobbade tillsammans i Leicester. Och faktiskt räddade dem där på våren. Då innan den där magiska säsongen med en rejäl uppryckning då på våren. Som räddade kontraktet.
Måste ju skönt ändå att Craig Shakespeare är tillbaka. Måste jag säga det ju ändå. Det namnet är... Det är tungt. Det finns mycket historia bakom det namnet om vi säger så. Ska vi ta lite läsarfrågor kanske?
Sure.
Se. Det finns ju en fråga här från Patrik Syk i princip. I och med att han har svarat i tråden här har sett till att jag kommer ta med.
Han kan inte hålla sig borta.
Nej.
Han bara lägger sig i hela avsnittet. Jaja,
han bara styr liksom bakom kulisserna här.
Alltså
bara.
Anders svävar ju här.
Lägger sitt namn på datorn som vi spelar in fast den inte är här. Ja, i alla fall. Johan Pearson vill i alla fall att vi faktiskt nu innan vi går in i ett nytt decennium tar ut decenniets bästa Premier League 11. Och vi kan väl läsa upp Syks elva här. Han har De Gea, Ivanovic, Kompany, Van Dijk, Kolarov, Salah, Kanté, De Bruyne, Hazard, Suarez, Aguero. Det känns ju som att, jag vet inte, har ni någon
idé? Det är två spelare jag vill ha in. Jag vill ha in Leighton Baines på vänsterback istället för Kolarov. Jag vill ha in David Silva. Jag vet att mitt fält blir väldigt, väldigt offensivt balanserat där. Om vi ska in David Silva bredvid Kevin De Bruyne eller... så, men jag gör det ändå. David Silva, om man tittar på det här decenniet, så har ju definitivt varit en av Premier Leagues bästa spelare. Och man får ju, visst, höjden kanske var högre hos N'Golo Kanté under en säsong när han blev vald till Premier Leagues bästa spelare. Men Silva, år efter år, han kom ju till City 2011 om inte jag minns fel. Han har alltså varit där under hela det här decenniet och svingat sitt trollspö. Jag kan inte se honom utanför en decenniets elva. Det skulle vara en skymf för mig.
Ja, han är självskriven kan jag tycka. Vad säger du Frida?
Så länge Sergio Aguero är med så är jag nöjd. Senare.
Det känns ju också som ett självskrivet namn. Jag kan tänka mig slänga ner Yaya Touré på det mittfältet också. Kanske.
Lite för ojämnt för min smak, men det är klart att han, då måste du plocka bort De Bruyne då. För Silva,
det är väl där det blir lite hugget som stucket. Kanté och Silva känns ju så klara, men
Silva kom 2010 till och med, säsongen 2010-2011, så att han har varit med hela det här decenniet och så att han kan jag inte plocka bort. Och sen är det ju där högerback, Ivanovic eller Kyle Walker. Där får man ju fundera lite grann då. Ja. Men Ivanovic, jag köper det.
För balansen om man ska spela alla fina liksom, tekniska mittfältare kan det vara bättre med Ivanovic kanske. Johan Lindström ber oss först att diskutera Bermuda-triangeln, Zuma, Kepa, Christensen. Men det gjorde vi ju redan.
Det är ganska enkelt. Vi kan
konstatera att den inte funkar.
Zuma out, punkt.
Koulibaly in.
Christensen out, punkt. Och sen tror jag att in med en riktigt bra mittback och Tomori och sen har
vi får ju komma ihåg bättre. Alltså vi får ju komma ihåg Rydiger finns ju fortfarande. Och jag kan väl säga att Rydiger och Tomori kommer bilda mittbackspar när det går. Det känns som det mest givna. Christensen har inte riktigt, han har inte kommit upp i den där nivån som han hade i sig när Conte var i klubben. Så att jag litar inte riktigt på honom heller. Så att Rydiger och Tomori.
Sen kan vi ta Lindströms andra fråga när vi ändå är igång här. Nu när Patrik Syk inte är med, lägger han till och med till. Carroll med inlägg till Shelby måste väl vara intränad som ett överraskningsmoment?
Ja, det var verkligen old fashioned goal där. Och Carroll som svingar inlägg, det är inte så ofta man ser det. Bara en sån sak. Det var ett fint inlägg, det var en jättefin nick. Och jag tror inte vi får se det så ofta. Är Carroll på plan så kommer nog vara han som är där i boxen och nickar.
Signaturen Forsberg undrar vad Kalle ser för sorts spelidé när han kollar på Mourinhos Tottenham.
Ja, men vi var väl inne på det lite tidigare här någon gång. Att, det är ju en spelidé som inte är unik på något sätt. Utan jag tycker nästan alla lag på alla nivåer använder det där just nu. Ställer egentligen fem spelare väldigt högt och använder hela planens bredd. Och sen kan det variera vilka spelare man använder brett, men det kan vara ytterbackar, det kan vara yttrar. Och sen försöker man bygga upp på två eller tre spelare. I Tottenhams fall har det varit tre spelare. Eller två spelare har varit i Tottenhams fall. Två, tre, fem spelare. Jag minns inte exakt nu. Eller spelar de tre, två, fem. Det är alltid de där två olika varianterna som lag använder nu för tiden. Så att jag tycker att han har byggt mer framifrån än vad han har gjort tidigare. Eller så ska jag inte säga. Han byggde framifrån när han tog över Chelsea i den andra sessionen. Då var de ju väldigt offensiva. Men sen var det som att han ville visa för omvärlden att kolla, när vi spelar offensivt då kommer vi inte få resultat. Så nu går jag tillbaka till min fotboll. Och sen bara vred han åt alla reglage. Och sen började han vinna matcher på det sättet. Och erövrade i titeln sen också. Och samma sak i Manchester United. Jag tycker första hösten där att det är faktiskt bortglömt i många ögon, att de var väldigt offensiva, spelade liksom en possession-baserad fotboll och parkerade på offensiv planhalva många gånger då första hösten. Men samma sak där, att när han inte fick resultat sen, då var det som att nu ska jag köra min pragmatiska fotboll igen, och då liksom kvävde han mer och mer av kreativiteten, och så landade de i att det blir den här, ja, vad ska jag säga, lite syrefattiga fotbollen. Nu tycker jag han börjar igen i Tottenham då med väldigt offensiv idé. Framförallt första debutmatchen, då var det ju som att allt handlar om att bara sätta sina offensiva spelare i bra positioner. Men han har ju offrat balansen av liksom på grund av det, och det blir intressant att se om han hittar den. Nu höll de ju nollan mot Burnley och det var ju positivt såklart. Men vi får se här, det blir intressant att se om han kan spela ett offensivt spel utan att göra avkall på den balansen som man alltid har förknippat med Mourinho-lag. Mm. För det tycker jag inte att Tottenham har visat under de första 3-4 matcherna där de snittar på två baklängesmål.
Det blir intressant. Om vi ändå är inne på Tottenham, Johannes Rosvall frågar, är inte Son underskattad? Är till exempel Son verkligen 19 platser sämre än Mané i Ballon d'Or? Nu ska man inte ta Ballon d'Or som kanske en liksom riktlinje för exakt hur bra en spelare är. Men än så länge i ligan har Mané 13 poäng, Son 12 poäng, och det är dysfunktionellt Spurs. Vad tycker ni, är Heung-min Son en underskattad fotbollsspelare?
Ja, alltså till viss del så har han väl kanske varit det, men å andra sidan så har han ju, alltså rent formmässigt så har han ju varit extremt bra, alltså nu de senaste månaderna, och då tycker jag att folk har uppmärksammat det. Och Mourinho hade, eller jag skrev alltså efter matchen att jag var överraskad över att liksom Son verkar utvecklas till en av Mourinhos absolut största favoriter, och det baserar jag ju på vad Mourinho brukar ha för sorts spelarfavoriter. Men han hade ett intressant resonemang på presskonferensen efteråt om just detta, att han hade lite på känn att Son ändå skulle vara oerhört enkel att arbeta med, vilket han är. Och Mourinho kopplade det till att Son till Sons kultur, och berättade att han hade träffat hans föräldrar nyligen och förstod liksom vad den här disciplinen och var den kom ifrån, och sa liksom att Son är, hans son kallar ju honom för Sonaldo. Det visar väl lite också alltså hur högt Mourinho håller honom. Jag tycker det är intressant att se hans utveckling nu under Mourinho. Och jag tror att fortsätter han på den här inslagna vägen så kommer han alltså få ännu mer uppmärksamhet än vad han redan får, definitivt. Och särskilt om han fortsätter göra den typen av spektakulära mål också. Mm.
Om vi tittar på andra spelare som fått uppmärksamhet, kanske inte lika mycket som Heung-min Son, men blir Todd Cantwell och Teemu Pukki kvar i Norwich efter nedflyttningen? Ja, Albin här redan konstaterat att Norwich åker ur. Eller blir det större klubbar som plockar upp dem?
Jag vet inte om han har skrivit något på Instagram där, Frida, om sina planer.
Nej, men han är nog het på marknaden, tror jag. Definitivt, med tanke på att han... han är ändå med i engelska ungdomslandslag och sådär. Alltså det slår ju ändå ganska högt, så jag tror definitivt att någon kommer att plocka upp honom.
Ja.
Ska vi se här, Anton Johansson frågar, får Rashford för lite cred? När Salah och Sterling hade den där statistiken kändes som att de hyllades 10 gånger om man jämför med Rashford. Nu Solskjaer var väl ute och jämför dem med Cristiano Ronaldo och höll på. Det känns för lite att gå för långt, eller?
Ja, alltså, jag tror det handlar mycket om det här med alla de här spelarna vi nämner nu. Son, Rashford och så vidare. Det handlar ju om den här lägsta nivån. Om man tittar på de här två spelarna nu då, som har dominerat Ballon d'Or senaste decenniet, så har ju de haft en helt ofattbar förmåga att varje vecka gå ut och prestera och leverera och inte nöja sig med att göra en halvdan insats oavsett om det, vilket lag det är man möter, och när det är tungt för laget så bär man laget, när laget leder så slår man inte av på takten utan vill man ännu mer mål och ännu mer poäng. Och där tycker jag ju att Rashford och Son och alla de här spelarna har en bra bit kvar till Messi och Ronaldo. Jag tror att ska man få mer cred och liksom vara uppe och jämföras, för nu kommer ju de snart i alla fall, får man väl i alla fall anta. Ronaldo har ju börjat dippa nu. Vi får se med Messi om han är så omänsklig så han fortsätter i ett antal till och prestera på den där nivån. Men de som ska ta över det där, den där manteln nu, de behöver ju liksom nå, det går inte att göra de här 2-3 matcherna där man är lite sämre om vartannat, utan man måste prestera vecka efter vecka och då förtjänar man mer cred. Nu tycker jag de får lagom med cred utifrån vad de gör. De behöver bli jämnare.
Ja, apropå det där med Messi, hur länge han håller, så ganska rolig så här skämtteckning där när Joaquin hade gjort hattrick, 38 år gammal i Betis, och Messi sitter i soffan och säger, ja, men det där rekordet ska jag slå när jag är 38 som äldsta hattrickskytt. Det säger en del och det, ändå om Messi. J. Lydig frågar, om nu Marcelino ska till Premier League, blir det då Arsenal eller Everton, och var hade han passat bäst? Jag är tveksam om Marcelino hade passat i Premier League överhuvudtaget.
Jag vet, hur är hans engelska? Vi börjar där.
Jag har ingen aning hur hans engelska är, men jag kan ju bara gissa på att det är ju inte, den är inte mycket bättre
än fluent.
Nej, det är nog inte helt perfekt.
För den är ju lite stapplig för de flesta där från La Liga, känner jag. Spanjorerna i alla fall. Portugiserna är ju bättre på engelska än vad spanjorerna. Men det är ju en väldigt skicklig tränare, tycker jag. Om man tittar på vad han har gjort i både Villarreal och så vidare. Jag har stor respekt för honom. Men jag blev lite tveksam faktiskt efter Unai Emery liksom projektet här, att det är klart att det är ju en omställning att gå från La Liga till Premier League. Det är ett annat spel och det är klart att om man är Pep så, ja, det kanske är en sak. Du har den bästa truppen och kan köpa in precis vilka spelare du vill i stort sett till att bygga din tiki-taka-filosofi. Men
alltså Marcelinos fotboll är ju mycket direktare, på så sätt skulle den kunna funka, men samtidigt är Marcelino en tränare som rent liksom är att hantera ett omklädningsrum, har en viss livslängd. För att han har ju väldigt specifika krav, han har väldigt specifika metoder. Hur de hade tagits emot av en liksom Premier League-trupp är ju otroligt oklart. Det var väldigt kul att se, men det hade ju kunnat sluta i fullkomligt för det också.
Har inte han haft lite så här gentemot klubbledningar och sådär också?
Jo, och sen är det ju svårt att hantera Valencias klubbledning. Det är nog inte många som hade gjort.
Det är klart.
Men det hade varit kul att se.
Men den språkliga delen, det är en viktig aspekt här, tror jag. Komma dit och inte prata engelska efter Unai Emerys tid i klubben, det tror jag, då tror jag man är uppförsbacke direkt.
När vi ändå är inne på Arsenal, Aron Freyd frågar, vad är grejen med Xhaka? Vad ser Arsenals tränare i honom som ingen annan ser? Sjukt bra på träning? Frågetecken. Ja, så tyckte ändå han skötte sig. Alltså, han vet ju liksom vad klubben står för. Jag tycker ändå att han får oförtjänt mycket skit om man bortser från det där med liksom kaptensbindeln och kaoset och svordomar och allt vad det var. Eller vad säger ni?
Jo, så är det väl. Och Ljungberg verkar ju förlita sig på honom också relativt mycket. Och det säger väl någonting om någonting. Och han är väl... Ja, det är ju svårt att försöka balansera det här mittfältet. Jag tycker att antingen blir det för defensivt eller så blir det för offensivt eller så blir det ingenting alls. Men Ljungberg är ju på väg någonstans, och är det då så att Xhaka får fortsatt förtroende, så får vi väl förlita oss på att han vet bäst.
Saitam undrar här om Arsenal som det lag i Ljungberg var en del av, alltså Invincibles, kontra Arsenal av idag, vilket lag skulle vinna? De där frågorna är alltid ganska svåra att besvara, men han vill verkligen att Kalle Karlsson funderar över om Aubameyang hade överlistat Lee Dixon på kanten eller inte.
Ja, just det, det var den där frågan. Jag såg den i frågan där. Ja, men alltså det där blir ju en sån där diskussion som är svår att göra utifrån vad man ska, hur man ska göra jämförelsen. Jag tror ju verkligen att dagens fotboll har utvecklats helt enormt om jämför med, jag vet inte vilket år, vad det är.
Nu pratar vi Invincibles-året, antar jag. Ja. Vi kan väl ta det för enkelhets skull.
Men vad vi tar då som Invincibles, då är vi tillbaka på 2003-2004. Utvecklingen sedan dess rent fysiologiskt är ju helt enorm. Mellan år säsongen 2006-2007 fram till 2013 så ökade ju max löpningarna i Premier League med 80%. Och då är vi framme vid 2019 idag. Så att och det säger någonting om hur spelet har liksom förändrats i grunden. Det ställer mycket högre krav på det fysiska. Sen om vi tar det taktiska utvecklingen så har ju det varit en revolution som, ja, det går ju knappt att liksom beskriva med ord hur stor den har varit. Om vi tar tillbaka på 2003-2004, då räckte det ju mycket med att ställa ut 11 riktigt, riktigt, riktigt bra spelare och låt dem gå ut och spela. Och det gjorde ju Arsenal i stort sett då, och de var helt fenomenala. Dels var ju försvarsspelet inte lika organiserat på den tiden och dels var ju anfallsspelet inte heller lika organiserat. Så att jag tror ju att den taktiska och den fysiologiska utvecklingen är så enormt stor så att dagens Arsenal skulle vinna mot Invincibles. Däremot om man liksom hade ställt ut George Grahams backlinje från början av 90-talet liksom, då hade ju de kunnat stått i eget straffområde och bara nickat undan bollar. Det tror jag ju. Men jag tror att utvecklingen har varit så enorm så att den taktiska utvecklingen hade gjort att man tar upp positioner på planen idag som inte var uppfunna riktigt 2003-2004. Om man tittar på de korridorerna så där, som används idag. Så att jag tror att de hade vunnit mot Invincibles faktiskt.
Jag är benägen att hålla med om den analysen. Nu ska vi se, nu går vi över till din frågetråd, för nu har vi lagt ut två frågetrådar. Okay, det tyckte jag var trevligt. Oliver Nilsson frågar i alla fall, hur ska Ole göra med Pogba? Så som United har spelat som lag senaste två matcherna, kan det lagarbete påverkas med en Pogba på plan till det negativa? Man tackar även för ett bra program. Tack själv för att du lyssnar.
Jag tror faktiskt det. Jag tror att det kan påverka till det negativa. Framförallt om man kommer direkt från en sån här insats mot City. Så att skulle han vara tillbaka i nästa match, då borde han få börja på bänken. Jag kan inte se något annat. För det ser inte anledning till att bygga om mittfältet heller för att anpassa för honom just här och nu. Däremot om man ska möta ett lag som, jag vet inte vilka de har i nästa match, det ska jag reservera mig för här. Men ska de möta ett lag som parkerar bussen och står med 10 man på egen planhalva, då kanske man ska lyfta ut Lingard då, som var väldigt bra mot City i omställningsspelet, och plocka in Pogba i en offensiv roll. Men är det liksom det här kontringsspelet man ska spela, då tror jag att det här är sättet som United är som alla vassas på.
David Axelsson säger, Leicester flyger men spelar spelschemat in sedan förlusten mot Liverpool och man mött Burnley, Southampton, Palace, Arsenal, Brighton, Everton, Watford, Villa. Men ja, alltså det är fortfarande 3 poäng, ska ju ändå tas, känns det som, eller? Så att
jo, likväl imponerande. Men å andra sidan, han har ju en poäng också i att de har haft det lite tuffare mot de bättre lagen. De är en reverse Manchester United, kan man säga. Så att där måste de bättra på facit om de vill fortsätta utmana Liverpool som de ju faktiskt gör nu.
Aktiediplomaten frågar, hur bra är egentligen Tyrone Mings och bör han lämna Villa?
Han är alldeles utomordentligt bra. Man får väl ändå säga där att Bournemouth gjorde ett misstag där. De värvade ju honom för då relativt stora pengar för Bournemouths del och såg potential i honom, och han var skadedrabbad där och de släppte han vidare till Villa. Där har det blivit fullständig jackpot. Jag tycker att han är riktigt, riktigt bra. Han har definitivt anledning att kunna drömma om en flytt till. Jag sätter ingen gräns, eftersom de här klubbarna här uppe på övre halvan har ju så problem på mittback. Ta Arsenal till exempel. Det är ju självklart att en Mings med en vänsterfot, stark egen box, skulle kunna vara intressant för Arsenal. Så jag tror att han efter den här säsongen har alla möjligheter att få en flytt till, till definitivt till övre halvan, men kanske till och med upp på högre upp än så.
När vi ändå är inne på Arsenal-backlinjer, Oscar frågar, skulle David Luiz kunna vara ett alternativ på mittfältet tillsammans med Torreira mot City?
Jag hörde inte ens frågan, det var lite brusigt.
David Luiz alternativ bredvid Torreira. Alltså jag, för min del, jag vill ha Guendouzi. Även om de vann den här matchen nu och Xhaka Torreira spela och så vidare. Jag vill ha Guendouzi. Jag tycker att han har en höjd i sitt spel. Och sen, ja, det kommer säkert med lite barnsjukdomar som man får slipa bort. Men han har slipat bort väldigt mycket av det sen han gjorde de första stapplande stegen under Unai Emery. Man nästan tyckte synd om honom där i början av förra säsongen, till att bli en mittfältare som faktiskt kan dominera stormatcher. Så att jag tycker inte man behöver upp med Luiz, utan in med Guendouzi istället i så fall.
Du svarar på Jakob Nyléns fråga här, för han säger ju där att Ljungberg verkar inte lika övertygad av Guendouzi som Emery var, och vilken roll kommer han spela i laget den närmaste tiden. Men enligt dig så ska han in, med andra ord då.
Alltså jag tror det är mycket politik och liksom truppdynamik och allt det där. Jag vet inte om Ljungberg liksom, jag kan inte se att Xhaka har egenskaper som ska hålla Guendouzi utanför. Men det är klart, det kan ju vara någon slags grej med någon balans eller någonting som han vill ha in där. Och jag ser det inte riktigt. Jag tycker att Guendouzi är så mycket bättre än vad Xhaka är när han är på sin topp, och jag tror att man får fram den om han väl får spela. Men det är uppenbart att Ljungberg har resonerat annorlunda. Sen om det beror på att Xhaka nyligen hade lagkaptensbindeln och att det är svårare att sätta han på bänken. Det var det jag menade. Det blir mycket liksom, det är en truppdynamik och en politik som ska hanteras på den där nivån också. Och jag tror att det är enklare att ha Guendouzi på bänken när Ljungberg kommer in än att ha Xhaka på bänken. För då kommer det alltid ställas frågor om det. Xhaka på bänken, han var kapten nyss, du har satt han i frisboxen och så vidare.
Det blir jobbigt för spikern i alla fall, oavsett om det går Guendouzi eller Luiz som spelar på mittfältet nästa match. De brandas väl ihop när de byttes in, läste jag någonstans.
Men inte lika mycket som Edgar Davids och Ronaldinho blandades ihop när båda sprang runt med sin liksom hästsvans där i Barcelona runt åren 2003-2004. Då hade kommentatorerna, framförallt de svenska, hade oerhörda problem med det.
Tänk om Ronaldinho hade solglasögon också. Då hade vi haft. Det hade varit bra för image, tror jag. Nej, men det var väl de läsarfrågor vi hann med i det här avsnittet. Nu är det väl bara att ladda för Champions League då.
Du fick inte in någon Segunda B. Det var ju målsättningen med det här programmet.
Det hade jag helt glömt bort. Du har ju varit och kollat Segunda B här.
Så. Ja, vi får ta det någon annan gång.
Det får vi absolut göra. Min teori är väl i och för sig att Liverpool kan ju säkra ligatiteln helt och hållet om man ser till att åka ur mot Salzburg då.
Ja, de har redan, i min bok har de redan säkra ligatiteln. Men det är klart, det blir ju en väldigt viktig match mot Leicester här nu i julhelgen här. Skulle Leicester gå rent fram till den matchen så blir den väldigt, väldigt tung. Och skulle Leicester gå och vinna den matchen, ja då har man ju kapat avståndet lite grann då, och man i alla fall kan se att en titelstrid skulle kunna torna upp sig.
Kan juniorlaget vinna ligacupen då, måste man också fråga sig.
Det ska ju inte kunna gå hela vägen. Det är klart att de kan spela sig fram till en semifinal och sådär. Men det är svårt att tro fram i en semifinal när det finns andra lag som är desperata för att vinna en titel. Om man tänker som Tottenham, Manchester United, Arsenal, City, den typen av klubbar. Nu kommer jag inte ihåg alla som är kvar i just ligaklubben. Men den typen av klubbar kommer ju då att vilja ställa ut ett riktigt bra lag för att gå och vinna. Och då tror jag inte de vinner.
Ja. Blir det Champions League på plats för din del, Frida?
Ja, det blir det. Chelsea-Lille. Det blir spännande. Se vem som tar sig vidare från den gruppen. Ajax kan ju faktiskt ryka.
Ja, det är en otroligt jämn grupp där. Så Ajax-Valencia kommer ju vara på en av mina skärmar i alla fall ikväll. Kan man ju säga.
Själv får man nöja sig med Europa League nere i Köpenhamn på torsdag.
Oj, det är inte fyska.
Det är ju inte fyska.
Det är inte fyska. Hade du det?
Ja, men det hade jag.
Ja, det är, jo, men det är en het match. Det får man säga. Det ska bli kul att åka ner dit.
Ja. Fotboll väntar alltså nu i veckan och mer fotboll senare i helgen, och Premier League-podden, den återvänder väl nästa vecka. Fram till dess, ha det bra, hej då.
Visste du att svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama? Därför finns TV.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamingvärlden med TV.nu.